A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I den här veckans avsnitt så har vi en gäst med oss.
Ja, för första gången på länge.
Ja, väldigt länge. Men förhoppningsvis så kommer vi kunna ha fler som medverkar i podden framöver, eller det är lite tanken. Så vill ni ha in någon speciell eller ha önskemål på någon person som ni skulle vilja att vi pratar med, så får ni jättegärna höra av er via Instagram eller på mejlen.
Mm. Det ska bli jätteintressant faktiskt att höra hans historia. Vill du presentera honom kanske?
Mm, det kan jag göra. För idag så har vi med oss Antoni Jigit som boxas på elitnivå. Och vi tänkte prata lite med honom om ätstörningar och mat- och träningsproblematik på så hög nivå inom sporten.
Välkommen till podden.
Tack så mycket.
Känns det bra?
Ja, det gör det. Lite nervös nu i början, men det kanske släpper.
Ja, det tror jag att det gör. Vi ska ju prata alltså om ätstörningar inom elitidrott idag då. Det är någonting som vi har fått höra att du har erfarit en del.
Mm.
Har du liksom inom boxningen, märker du av att det finns mycket matproblematik och att så här ätstörda beteenden uppvisas?
Absolut. Jag tror också att ett stort problem är att man inte tar det på så stort allvar. Rent alltså själv eller de som man pratar om det kring. Boxning är som ni vet en viktbaserad sport. Och det man ser väldigt mycket, speciellt på lite högre nivåer, det är att det är utövare som går väldigt drastiskt upp och ner i vikt. Och då är man ganska van med att höra och ge kommentarer som vad tjock du har blivit, vad smal du har blivit, bra jobbat, mycket, mycket sådär. Och jag tror inte man reflekterar över vilken skada det kan ge egentligen, men det tror jag absolut, jag tror inte man själv förstår det när man hör det heller till en början. Och sen så blir det mer normalt så att säga att ha ett ätstört beteende så att säga.
Ja, precis. Jag kan tänka mig att så här, gränsen är väldigt skör mellan vad som är sport och vad som är alltså kanske en mental sjukdom.
Absolut, absolut. För att man kan ju alltid rättfärdiga sitt ätstörda beteende med att säga att men det är för att jag boxas eller det är för att jag brottas, judo eller vad det nu är. Jag måste gå ner i vikt.
När insåg du liksom att det finns sånt som pågår i den här bubblan, eller vad man ska säga? Att det kanske allt kanske inte är bara sporten?
Jag tror att jag tror att det har mer att göra. När man inser nog det när man har ett visst beteende som man inte längre har kontroll över, även om man känner att jag kan sluta med det när jag vill. Jag kan börja äta sunt när jag vill. Jag kan ett väldigt normalt fenomen är ju det här. Jag ska äta allt jag kan den här helgen och sen så ska jag banta på vardagarna. Det är ju väldigt normalt bland de flesta utövarna. Mm. Och jag tror att när man börjar märka av att det hela tiden är ett kompensationstänk man har, så förstår man att man har lite mer problem psykiskt än det egentligen är runt om i idrotten. Att det liksom är någonting man gör för idrotten.
Mm.
Jag tänker också att det måste vara svårt att avgöra var gränsen går. Alltså eftersom om man utövar, dels som du, elitidrott, alltså idrott på väldigt hög nivå, då lever man ju sin sport dygnet runt. Att det blir svårt att liksom avgöra vad som man gör för sporten och vad man gör för det övriga livet.
Absolut.
För det så finns liksom ingen tydlig gräns däremellan.
Ja, men så är det. Jag tror också att när man... Jag vet ju att när man är en elitidrottare så då någonstans blir det din personlighet. Du är din idrott, så att säga. Du är dina meriter. Du är det du håller på med. Och då blir ju livet och allt runt om också väldigt beroende kring just det.
Mm.
Så till exempel om jag bestämmer mig för att gå ut och festa en helg, det vet jag inte kommer gynna min idrott, så då kanske jag väljer att inte göra det.
Mm.
Eller om jag bestämmer mig för att vara ute sent en kväll, då vet jag att det kommer inte gynna mig, för att jag ska börja träna och jag måste hålla bra sömnrutiner och så vidare. Så det är mycket sånt. Det är alltid, man kommer alltid tillbaka till att jag är ju elitidrottare, så det här kan inte jag göra. Eller så mår man dåligt när man gör det.
Ja, och det här gäller ju de allra flesta sporter som man utövar på så hög nivå. Men att vi valde dig var ju just för att... Men boxning är ju en viktbaserad sport om du utövar den på tävlings- eller som i ditt fall elitnivå då.
Mm.
Men de flesta elitidrottare lever ju inte ett sunt liv. För att vara idrottare på hög nivå kräver ju att man gör det lilla extra som kanske gemene man med ett vanligt yrke inte kan göra.
Precis så. Det är exakt så faktiskt. Det som jag brukar säga att jag har inte en ätstörning, men jag har ett ätstört beteende.
Mm.
Och det har alla, eller de flesta elitidrottare som har viktbaserade sporter eller sporter där det till exempel gäller att vara smal, där det gäller att vara lean och sådär. Mm. Jag tror att...
Det är svårt att undvika. Liksom.
Ja, men exakt. Man tittar ju alltid på de andra. Man vill vara bättre än de andra. Hur är de andra? Är de smalare? Är de starkare? Vad är det som gör dem bättre? Och det är det fysiska man ser. Just på tävlingar och så. Man ser ju inte hur de tränar, utan man ser hur de ser ut. Och då försöker man efterlikna det kanske.
Men vi kan väl komma in på det om du vill berätta. Så här, vad har du själv för erfarenhet kring... Liksom, eller du säger att du har inte haft en ätstörning, men du ändå har börjat reflektera kring om ditt beteende är sunt. Liksom.
Nej, alltså, det? Ja, alltså, det är ju som jag sa. Jag tänker ju att eftersom man hela tiden får höra av andra att vad tjock du har blivit, vad smal du har blivit, bra jobbat, så där, så kanske man inte tar det riktigt så seriöst som man egentligen borde. Nu när man hör er prata om ätstörningar så kanske man borde ha tagit det mer seriöst. Och ja, jag kanske hade en ätstörning i form av bulimi, med tanke på att det hade jag jättestora problem med förut. Jag åt väldigt mycket mat. Men och egentligen det hela började med när jag var yngre. Då åt jag väldigt mycket mat. Och min tränare var ganska duktig på att hetsa mig liksom, och sa att ja, men din rumpa är för stor, den måste gå ner. En boxare ska inte ha stora ben, det måste gå ner. Så redan där började jag sätta på mig sån här magband och sån här. Det finns sån här shorts som man sätter på sig som är gjorda av gummi och sånt där, och ville att jag skulle ha på mig dem för att bränna bort rumpan, som han sa det. Och jag var 15 år, hade precis börjat boxas. Och då ville han att jag skulle ha på mig sånt för att gå ner i vikt. Och han sa alltid till mig, för din längd är du för kort, du måste gå ner i vikt. Och det var mycket sånt. Och då basically det hela var ju liksom, Jag förstod inte kost. Jag fick aldrig lära mig om hur jag skulle äta. Och min tränare berättade aldrig för mig hur jag skulle äta. Han sa bara till mig hur jag skulle träna bort det.
Mm.
Så det började ju med ett lite mer ortorektiskt beteende. I och med att jag äter. Och om jag åt någonting. Åt jag kanske en kaka. Och då gick jag ut och sprang. För att den kakan måste bort. Jag tänker att det är kalori in, kalori out. Liksom. Och jag tänker att det bara var så. Om man satte på sig mycket kläder... för att svettas. Och man tänker att Och då förstår man inte liksom att svett är bara vatten, det får man tillbaka. Utan jag, så jag satte på mig plastpåsar över mina kläder, gick ut och sprang sent på natten. Åt jag någonting, då mådde jag dåligt över det, så var jag tvungen att gå ut och springa igen. För jag hade, jag var ju hela tiden tvungen att gå ner i vikt. Och det var lite där det började.
Du fick inga verktyg liksom, hur du skulle göra, hur du skulle tänka eller så här.
Nej.
För sen handlar det ju också om att ta sig tillbaka. Alltså, så här, för man ska ju inte gå på diet hela livet, utan sen kanske man är off-season och då ska man ha ett sunt sätt hur man tar sig tillbaka till sin normalvikt och sådär.
Exakt.
Men det fick du ingen hjälp med.
Liksom. Nej, exakt. Som sagt, jag tror att allting handlar ju om att få... man måste ha fakta kring allting och man måste lära sig kring kost och allt sånt där för att förstå hur det gynnar en, så att säga, så att man inte till exempel hamnar i såna här självskadebeteenden. Men och det var lite där jag var. Sen förstod jag liksom inte, det var hela tiden jobbigt för mig. Jag fick ångest, kunde vakna upp på nätterna och gå ut och springa för att jag kände liksom att det finns någonstans som tränar medan jag sover. Och det var liksom mycket sånt. Och jag tänkte ju att det var för att jag var dedikerad. Men nu börjar jag ju tänka efter att är det för att jag fick ångest, och fick jag ångest för att jag åt? Och...
Ja, alltså det här är ju väldigt intressant, för att i många fall där man pratar om ätstörningar kanske utanför träningsvärlden, så försöker man liksom hitta ett trauma eller hitta en anledning till varför det utlöstes. Men i ditt fall, och kanske i många fall där man tränar hårt och vill nå toppen, att då är det tvärtom. Det handlar liksom om att man har ett beteende och sen kommer ångesten.
Ja, exakt. Det är bara, man måste bara komma ihåg att min tränare var väldigt hård. Han var väldigt tuff och han var väldigt duktig boxningstränare. Men han var inte en duktig... hur ska jag förklara det? Alltså han kunde bara boxning. Han kunde inget runt det. Han kunde ingenting om kost, ingenting om träningslära. Han kunde ingenting sånt. Så allt jag fick höra som 15-åring var hela tiden hur dålig jag var, hur tjock jag var, hur jag måste gå ner i vikt och hur jag måste träna mer, hur jag måste träna hårdare. Och någonstans där då blir man ju matad av det här och tänker hela tiden att jag måste träna hårdare. Och om jag åt det där, nu måste jag gå och träna bort det. Jag måste hålla min vikt, jag måste hålla min vikt.
Men var det någon annan som uppmärksammade det här?
Nej, det var det inte. För det var ju, jag var ju inte ensam.
Det var liksom normaliserat i boxningsklubben att det var så man behandlade de som tränade.
Exakt, och vi var ju lite så här att men det är bara han är sån. Vi visste ju att han var tuff tränare liksom. Så vi kunde ju skämta bort att han var tuff och så där. Men det går ju in igen.
Ja, alltså, kan du känna av det idag, typ att det har satt spår? Eller kan du tänka dig att den tränaren du har idag, om han skulle prata så till dem som tränar på klubben idag, att det skulle liksom ärra dem lite grann att höra de där sakerna?
Absolut, det hade jag sagt. Då hade jag sagt ifrån om jag hade, för nu ser jag ju att det är fel. Och jag kommer lite i insikt med det här när jag pratar med er, måste jag säga. Att, nu kommer man till insikt med hur fel det faktiskt var. För den ångesten, nu vet jag inte riktigt om den kom därifrån, men den ångesten jag fick av mat och att jag var tvungen att träna, den skapades ju någonstans där, och hetsen av att väga bra och gå ner i vikt. Sen så kom jag väl på någonstans på vägen att, men vänta lite här, jag kan ju äta och sen är det bara för mig att spy upp det, så behöver jag inte träna.
Det låter ju verkligen som att du, alltså som du sa i början, att så här, du hade ett ätstört beteende, men du hela tiden bortförklarade det med att men du var ju elitboxare liksom. Och att det kanske är så inom den sporten att så här, man måste nästan vara lite ätstörd för att lyckas.
Ja, det måste man. Med det sagt så... Alltså att vara elitidrottare, det är inget sunt. Det är inte bra. Det är därför en elitidrottares karriär är väldigt kort. Så, och det sa jag ju innan också, att så här, kolla inte på elit... Alltså, få inte inspiration av elitidrottare. Titta bara på vad de gör och tycka att det är kul att titta på. Men det finns ingenting som ska inspirera er i hur de lever. För de tränar inte sunt. De tränar för mycket, de tränar flera gånger om dagen, flera gånger i veckan. Bantar väldigt mycket och lever väldigt i ett kompensationstänk så att säga. När det kommer just kring kost och träning. Mm. Tränar de inte en dag, då tränar de extra nästa dag. Det är inte sunt. Mm. Det är inte bra.
Men egentligen är inte det sunt alltså, för elitidrottare heller. Alltså, visst att det är en viktbaserad sport. Men jag tänker så här, hade man fått hjälp med alltså, hela den här mentala biten också. Om du hade fått hjälp med hur du skulle gå ner i vikt. Hur du sen ska gå upp i vikt. Mm. Och hur du ska hantera alla liksom, spöken i huvudet som kommer med det. Då kanske du inte hade liksom behövt kompensera med att spy och gå upp och springa mitt i natten.
Exakt, men för det vägen tillbaka från det där, det var när jag träffade en dietist första gången. För jag sa till dietisten att men jag känner mig inte bra på matcherna. Jag är trött på matcherna, jag förstår inte varför. Och då sa dietisten, okej, men berätta för mig vad du äter. Och då sa jag till dietisten att men jag äter äggvita, ingen äggula. Och jag steker det i vatten, inte smör, inte i olja.
Man bara undrar.
Ja, men hon bara, men varför gör du det? Jag bara, men för att gå ner i vikt. Mm. Och hon bara, men du gör fel liksom. Det, och sen försökte hon, och då rättade hon mig kring det. Och då började jag förstå att nej, okej, det är ju anledningen till att jag hela tiden måste steka äggvita i vatten. Det är bara för att på helgerna, då äter jag jättemycket istället och lever liksom det livet.
Så istället för att hitta någon liksom balans.
Exakt, så jag är på ständig, alltså jag är på konstant bantning. Och det är inte bra för kroppen. Och därför orkade jag inte köra matcherna.
Nej, men dels att det inte är bra för kroppen. Men man tänker ju också så här, en elitidrottare, även om den personen utövar sin sport på heltid liksom, så man har ju fortfarande vänner och familj och vill ha ett så socialt liv som det går och liksom försöka leva, ha någon form av vardag. Och att ständigt vara på diet och sen vräka i sig, längta efter att folk ska gå hem så att man får spy, det är ju liksom inte, fine att det inte är bra fysiskt, men det är heller inte bra psykiskt. Man får ju liksom inte upplevelsen av att man kan hitta ett inre lugn och det här, utan det blir ju en stress utöver det man redan har i sin sport, tänker jag.
Ja, både ja och nej, tror jag. Jag tror att i alla fall i mitt huvud, nu vet jag inte hur det är för många andra, men jag kan tänka mig, för jag pratade faktiskt med en annan tjej när jag bodde och tränade i London, och hon hade också ett beteende som mitt. Och då kom vi in på det, för jag märkte det på henne ganska snabbt att hon hade det. Och då kom vi in på det, och då sa hon det att nej, men det känns bra, för då kan jag äta vad jag vill och sen så spyr jag bara upp det, och då får jag det bästa av båda världar. Jag håller vikten och jag spyr upp det liksom. Men jag tror att tanken är, och jag hade samma tanke, det är att man kan sluta när man vill.
Men kan man det?
Nej, kan man ju inte, för att då hade man ju gjort det. Varför gör man inte det?
Men apropå det här, för nu sa du att du träffade att det var en tjej där borta som boxades och gjorde det här, och du är kille som boxades och gjorde det här. Vi har ju pratat flera gånger i podden om att det generellt sett är vanligare med ätstörningar och matproblematik bland tjejer. Men att det såklart finns killar som lider av samma skit också. I boxningsvärlden, hur tror du att det ser ut där? Alltså, det är väl generellt större bland killar. Alltså sporten är större bland killar. Men hur tror du att fördelningen ätstörningstankar ser ut där? Är det vanligt bland killar där?
Jag tror att det är... Jag vet inte varför, jag har inte tänkt jättemycket på det, men så här rent spontant så tänker jag att det är större hos killar ändå, för att tjejernas viktklasser är lite fler, tänker jag. Det vill säga att om till exempel när man kommer upp till högre viktklasser, då är de inte så många, vilket betyder att väger du mycket, då kan du inte gå ner till nästa vikt.
Nej, du måste välja.
Exakt, det går liksom inte att du kan inte banta ner, det är för många vikt, det är för många kilon så att säga. Och i herrklassen till exempel, ta min boxningsklass där jag boxades i 63,5 kilo. Nu vill jag gå ner till 61 kilo, och det är bara 2,5 kilo, vilket betyder att då kanske man kan vara lite mer ätstörd, och då kan man tänja på de gränserna så att säga. Men jag vet ju vänner som boxas som har sagt att liksom, jag skulle vägt in Men så åt jag det där precis innan invägningen, så jag vägde lite över. Men jag strappade inte toan snabbt och spillde ut det så att jag kunde väga.
Det är bra. Så pass uttalat ändå att man pratar kring det som att det är så här, det är sånt man gör. Det är inget man skäms över eller?
Både jag och nej. Jag tror att så länge man inte säger att det här är någonting jag gör på vardagen, utan det här är bara ett extremt sätt. Du, när man säger att jag satt i bastun i 5 timmar för att gå ner i vikt, det är inte bra. Men man säger det för att det är ganska...
Jag gjorde det inför tävlingen.
Exakt, och jag tror att det här är samma sak. Jag vägde lite för mycket, så jag satte fingrarna i halsen bara för att få ut det där sista. Och så skrattar man.
Ja.
Och bara, så jättekul. Jo, men det är förstås... Alltså, kolla typ i... OS-sporter. Där var det väldigt vanligt för judokillarna att ta ut sitt blod för att väga in, och sen så stoppar de tillbaka.
Men gud.
Ja, det får man ju inte. Det kan man ju nästan kalla det. Det är olagligt. Det är mot reglerna, men det gjorde man förut. Det förekom.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men jag tänkte på, men för de som inte vet så är ju du och jag, Ellie, vi tillsammans. Och när vi träffades, då pratade vi lite löst kring det här. Och då upplevde ju inte du att spy upp maten någon gång och då som ett ätstört beteende. Eller liksom som att det var något problem. Utan du typ nonchade det lite som att säga, ja, men det var bara något jag gjorde för boxningen. Men ju mer vi pratade om det, och sen när jag vände på det och sa, men om det var jag som gjorde det här, då gick det upp för dig att det är ett sjukt beteende. Och det var lite som du var inne här på, att så länge man inte gör det i privatlivet eller vad man ska kalla det, då är det lugnt.
Exakt, och jag tror att någonting som jag lärde mig väldigt mycket, och det är också väldigt bra varför ni har den här podden, för att det var där det kom upp för mig att men just det här med psykisk ohälsa, att jag spydde upp maten för boxningen. Jag tror inte riktigt att det var så enkelt. När jag trodde att det bara var därför, absolut. Men hela den här med att spy upp maten, det skedde när jag flyttade till Tyskland. Och under hela den perioden, då hade jag precis jag hade precis blivit utkastad hemifrån, och sen skulle jag flytta till ett nytt land. Jag bodde där själv, jag var själv. Och det var väldigt svårt, det var väldigt jobbigt. Och det som hände då, det var då jag började med det här beteendet. Och då kände jag väl någonstans att jag kunde ha kontroll över i alla fall vikten genom den här beteendet. Då kunde jag äta för att mat är comfort. Och sen så kunde jag få det bästa av båda världar. Jag kunde spy upp det. Men...
Nej, men det är väldigt intressant att du säger det. För att det här, vad ska man säga, bevisar ju verkligen att den här myten om, som vi pratade om i förra veckans avsnitt, att det bara är unga tjejer som kan drabbas av ätstörning, att verkligen den inte finns. Utan du är liksom en elitidrottande kille, och ändå så hade du de här både tankarna och beteenden.
Absolut, och det måste man förstå också, att alla elitidrottare har väl sina problem så att säga. Och det här var väl en av mina lite större problem som faktiskt förstörde min boxning så att säga. Jag när jag blev proffs och flyttade till Tyskland, då hade jag precis kört OS, gjorde en av de bästa matcherna jag gjort i mitt liv, och sen så helt plötsligt så märkte alla att jag inte var lika duktig längre. Jag hade inte samma ork längre. Och det var ju för att det här beteendet, antar jag, uppstod.
Mm.
Och sen så boxades jag till och med oavgjort mot en kille. Och då vägde jag faktiskt väldigt lite. Och den morgonen jag skulle boxas så hade jag käkat ganska mycket frukost och nästan överätit för att jag var så hungrig. Men då kände jag att nu har jag jättetjock mage, jag kommer vara svullen, jag kommer inte kunna boxas bra. Och då fick jag ju sätta fingrarna i halsen för att känna att jag kan ta ut lite i alla fall. Och sen så gick jag in och körde, och jag orkade inte så att säga. Så jag orkade inte boxas. Så han var ju inte duktig, men han var ju tuff.
Mm.
Och det orkar, man har inte kraft. Det försvinner ju.
Men jag tänker så här, nu när du så här har insett att lite av det här av beteenden du hade och tankar du hade att det inte var sunt. Hur är det liksom att prata om det idag? För du har inte pratat supermycket om, eller vad jag vet i alla fall, så här, om det ur ett liksom ätstörningsperspektiv, eller vad man ska säga. Alltså, finns det någonting så här skamligt i det, tycker du, typ som kille och som boxare liksom?
Ibland känner jag mig lite som en lögnare.
Mm.
Att jag liksom inte har sagt någonting, att jag faktiskt har haft det här problemet. För att många av mina vänner har alltid sett mig som någon som äter mycket. Men de förstår heller inte vart all den maten försvinner sen. Det är väl om någonting. Och då har jag alltid skattat bort det. Och de har alltid sagt att jag förstår inte hur du kan äta så mycket. Och jag förstår inte. Och då säger jag oftast liksom, jag tränar mycket. Ja, men det är på grund av det här. Och liksom, så jag känner mig ganska mycket som en lögnare.
Mm.
Och det här är egentligen första gången jag kommer ut med det här. Och det tycker jag passar. Eftersom det är väl tack vare er som jag känner att jag vågar prata om det.
Men tror du att det skulle gynna många som är up and coming och många som är där du är att höra dig eller andra på din nivå prata om det? Alltså att det skulle hjälpa, eller typ en föreläsning i ämnet, alltså sprida informationen redan från start, att
absolut.
Det skulle gynna de som utövar den här skolan?
Det tror jag verkligen. För jag känner väl att man lägger väldigt mycket fokus på att ät rätt, ät inte för mycket, träna bra, träna mycket, gå ner i vikt och sådär. Men det finns ingen, man får ingen redskap på hur man ska göra det. Och jag tycker det ska vara lite mer lärdom kring det.
Ja, och jag tänker så som folk behandlar dig inför, under och precis efter en match. Alltså när du är i liksom toppform och har bantat och vätskebantat och så här. Så som du mår då, skulle du väl inte rekommendera någon där ute att ta efter för att leva i vanliga livet? För jag tror många ser det här på Instagram eller på tv-inslag när saker och ting händer, att så här, där är personen och så där vill jag också se ut, eller han, för du ser ju ut och mår väldigt bra, alltså utåt, du liksom, du gör ju det du älskar, men du själv och de runt omkring dig vet ju hur du egentligen mår, och det är ju ingenting man kan rekommendera någon.
Nej, verkligen, och det hoppas jag verkligen folk kan förstå. Jag vet att jag inte är själv när det kommer till det här, men när man mår som sämst, och då menar jag när man har svältit sig själv, man har ingen vätska i kroppen, det är då man tar bilderna och lägger upp på Instagram.
Mm.
För att man vet att det är då man är som mest rippad. Och kom bara ihåg att man mår inte bra när man tar de bilderna.
Alltså, nej, för det tänker jag också, när man fotar de där bilderna och man känner att man är liksom isig, som du säger, man är som mest rippad, sen så ska man liksom fylla på med vätska och mat och återgå till det normala, som i ditt fall kanske inte är normalt för oss andra, men i dina mått mätta, blir inte det en sån här törn för psyket att så här, oj, nu ska jag bli av med den här kroppen? Eller så här, det känns som att många som typ tävlar i fitness och sånt, som vi har pratat om i podden förut, att man får liksom en skev syn på sin egen kropp för att man vet hur man kan se ut och uppnå, och så ska man liksom inte hålla det.
Ja, det beror på. Just där tror jag någonstans att jag har liksom made my peace with it. Mm. Jag vet vad det innebär att vara nerbantad och vätskebrist och allt det där. För att jag tänker ju ur ett alltså proffsboxningsperspektiv nu. Jag vet ju att jag ser kanske som bäst ut då och jag känner mig kanske jättesmal, jätterippad och allt sånt där, men jag vet att jag skulle aldrig kunna gå upp och vinna en boxningsmatch så.
Mm.
Och därför vet jag att när jag äter och känner att jag har fått i mig tillräckligt mycket vätska och kanske ja, men inte känner mig lika, när jag känner mig lite mer svullen så att säga efter just bantning till exempel, då vet jag i alla fall att det här är energi som jag behöver till match. Och någonstans där har jag väl made my peace with it liksom, där jag känner att jo, men det här, så här ska det kännas för att göra så bra match som möjligt.
Mm.
Och jag tror att det är viktigt att tänka så kring, alltså i livet också, vart, alltså vad är det som är viktigast, att må bra och veta att du ska ut till arbetslivet eller ut med kompisar, ut med vänner och faktiskt vara ditt bästa du, eller att du ska vara nerbantad och inte vara det helt enkelt.
Mm.
Det är väl lite, man måste väl komma i peace med att, vet du vad, nej, jag vill hellre må bra och vara mitt bästa jag.
Mm. Ja, och sen får man ju komma ihåg när man jämför sig eller tittar på en elitidrottare, alltså du kanske kan motivera dig själv med att det går bra att må så där ett litet tag för att du vet vad du får ut av det i slutändan, för du har ett konkret mål. Men en person med en ätstörning i vanliga livet har ju inget konkret mål utan bara mår så där. Punkt. Det finns liksom ingen slutstation.
Exakt.
För dig finns det ju en slutstation och det är ju matchen. För sen, du är ju inte i matchmode året om.
Ja, men precis. Alltså, man måste, som du sa, kom bara ihåg att det finns en anledning till att jag gör det jag gör.
Mm.
Och det, man mår inte bra av det. Man mår jättedåligt av det. Men man gör det för ett visst antal dagar eller typ en månad. Jag brukar köra en månad. Jag brukar köra på en diet, en vanlig diet en månad. Mm. Och sen så liksom sista, då kommer ju hela den här hårda vantningen och man mår inte bra. Man gör
men,
inte det.
Men tror du att det hade kunnat undvikas att må så där? Alltså det krävs ju att man går ner i vikt eller upp i vikt eller vad det nu handlar om, beroende på. Men finns det någonting som de som har hand om boxningen som sådan som kan hjälpa till för att det här beteendet inte ska fortsätta?
De har försökt, men det har inte riktigt funkat ändå. För att det de gör är att de kommer och kontrollväger dig en vecka innan, 4 dagar innan och 2 dagar innan.
Mm.
Och då får inte du väga ett visst procent över matchvikten.
Mm.
Men problemet då är egentligen sämre. För vad gör man då? Jo, men då vätskebantar man en vecka innan. Så kommer de, då mår du jättedåligt. Sen när de går, då dricker du upp det igen. Och sen så måste du, när de kommer nästa gång, då måste du vätskebanta ännu mer.
Mm.
Och så egentligen inte det bra heller. Men jag förstår vad de försöker göra. Men det är svårt. Det är svårt att lura en ätstörd person. Det är svårt att lura ett ätstört beteende så att säga. Man hittar alltid sätt att komma runt det, tyvärr. Jag tror att det är viktigare att hjälpa personerna.
Mm.
Inte så mycket hitta regler som de ska följa på det sättet, utan hjälp personerna med föreläsningar kring kost kanske och så vidare.
Bara liksom uppmärksamma det kanske.
Absolut.
Att, så här, att det kanske inte är så sunt och att det är inte så man kan leva hela tiden i alla fall.
Nej, precis.
Men känner du att du kan så här, idag hantera de här två olika faserna? Att du kan så här, när du är på diet så är du på diet och då får du må skit ett tag. Och sen efter dieten, känner du att du kan så här, tillåta dig själv att leva normalt? Eller är det här fortfarande med dig hela tiden?
Det är fortfarande med mig.
Mm.
Det var någonstans någon som sa någon gång att när man har varit ätstörd så kommer det alltid vara i ditt bakhuvud. Du kommer alltid ha det, så att säga. Och det kan låta lite så här, lite att men
det är ju en myt vi försöker spräcka här, vet du.
Ja, okej. Okay.
Så kom inte här och säg något annat.
Nej, men jag hoppas det är så. Men med det sagt så
Det låter ju som att det kan vara någonting du får jobba på sen när du slutar boxas,
ja,
kanske.
Ja, jag tänkte säga det. Det får ju både du och ni som lyssnar nu komma ihåg att du är ju fortfarande aktiv boxare och lever ju fortfarande med det här.
Absolut.
Så har du bantat en period och sen ska ta igen, då blir det ett osunt, en osund relation till mat. Men den, det går att jobba bort.
Alltså, ja. Det är ju lite som att så här, en alkoholist som så här, dricker varannan månad typ. Alltså, men, så här, hela tiden matar ätstörningen.
Ja, nej, men för att grejen är att alltså, än idag absolut kan jag men banta och sen när jag inte bantar till exempel efter matcher och så kanske jag men äter vanligt och sen men någon vecka så äter jag mer än vanligt och då känner jag att nej men nu går det här överstyr och det händer ju att jag äter stora mängder mat och känner att nej men man kanske ändå ska dra och få ur det här och det, alltså det händer ju man får de tankarna.
Jag tänker så här, nu vill inte jag outa dig men typ tänk på så här, efter en match hur du äter den veckan. I dina ögon så kanske inte det är så konstigt för att vara du för att du är van att göra så. Men när jag tittar på hur du äter så är inte det en sund relation till mat.
Nej, det är det inte.
Och det är ju som sagt för att du fortfarande lever i det här.
Men så är det absolut. Alltså det är ju kompensationstänk där också. Jag har bantat och sen efter att man har bantat då ska man äta så mycket man bara kan för att sen ska man banta igen. Och då kommer man ständigt leva i den kurvan. Upp, ner, banta, inte banta. Banta, ta igen. Och jag tror någonstans att man måste hitta en balans. Och det är svårt.
Det är svårt så länge man håller på eliten.
Exakt.
Men jag tänker, nu vet jag att du är på väg mot ditt mål och på god väg och sådär. Men kan du längta till att ha en normal relation till mat och vikt? Eller vet du liksom inget annat?
Jag tror det är lite mer så. Jag skulle nog inte kunna, alltså jag vet inte, om du säger till mig att jag ska längta efter en normal relation till mat och vikt, då skulle jag nog inte veta vad det är. Så jag vet liksom inte vad jag ska längta efter.
Älskar.
Men
så blir det ju när man har levt så länge liksom i det. Det är svårt att komma ihåg hur det känns utan de tankarna.
Ja, men exakt. Alltså, större delen av mitt liv har varit så. Hela min tonåring upp till nu. Så alltså, i 15 år nu har jag haft
om
det.
Vi säger att ett gäng boxare, tjejer och killar i blandade ålder sitter och lyssnar på det här nu. Vad skulle du säga till dem? De har samma tankar som du gick in på när du var 15 och kanske samma beteenden. Vad skulle du vilja säga till dem för att de inte ska bli närmare 30 och fortfarande ha det här tänket?
Läs på. Lär er om kost. Lär er om träningslära. Jag tror det är verkligen det viktigaste vapnet. Det är kunskap. Så lär och läs på. För man måste förstå vad man utsätter kroppen för. Både när man äter för mycket för dåligt och för lite för dåligt. Så jag tror kunskap är makt, verkligen. Det hade inte jag. Och det har nu handlar det ju inte om att jag inte har kunskap. Utan mer om att det är ett beteende som jag associerar med ångest. Som precis alla andra jag också kan få. Problemet var när jag hade det här störda beteendet, det förknippade jag ju med stress och ångest. Så fort till exempel jag fick en match, då var det bara att börja käka så mycket jag bara kunde och sen så skulle jag få ur mig det och det dämpade min ångest för att jag blev så stressad. Jag fick match, okej, vi ska börja banta, vi ska börja träna, nu ska vi göra oss redo för den här matchen. Det blir så mycket, men inte idag. Idag ska jag inte tänka på det, idag ska jag bara äta, må bra. Och sen så spyr jag bara ut det. Så är jag på noll igen. Så kan jag börja banta för matchen, så att säga. Det är väl någonstans där. Så kunskap är makt. Så se till att lära. Om du är en tränare, se till att lära dem på klubben. Prata väldigt mycket om kost. Kost är bland det viktigaste i idrott. Inte träning. Det skulle inte jag säga.
Och kanske också så här, prata om att, eller vara öppen med att så här, det är inte normalt beteende. Och så här,
exakt.
Att bara vara medveten om det gör ju ganska mycket. Det låter ju som att du inte var det förrän liksom, på senare år.
Precis.
Och att så här, din medvetenhet kanske kan hjälpa dig till att så småningom komma ur beteendet liksom.
Men precis, jag har ju jag har ingen sund relation till mat nu heller, men nu vet jag det. Jag vet liksom att anledningen till att jag inte har en sund relation till mat, det är för att jag elitidrottar, inte för att jag har ångest och för att jag har ett självskadebeteende. Det är väl lite där som är skillnaden. Men man måste fortfarande komma ihåg att jag vet skillnaden på sund och osund relation till mat. Sen, precis som vi sa innan, längtar jag efter en lite mer sundare relation till mat. Jag vet liksom inte vad det innebär att längta till det. Jag vet inte.
Nej, men jag tänker också att, precis som Karo sa, att det är viktigt kanske att våga prata om det. Alltså att folk, att inte normalisera att ha det beteendet, utan snarare visa att jag förstår att det har blivit så, men det finns andra vägar att gå och det är inte den enda vägen upp liksom.
Nej, alltså jag tänkte på det. Vi har ju pratat om att jag skulle vara med här rätt mycket, och jag har alltid tänkt att nej, men det är ingenting jag vill prata om. Och sen tänkte jag, men varför inte det? Varför ska jag inte prata om det? Det är ju någonting jag har varit med om och det har varit dåligt. Och vill jag att andra ska vara med om det? Nej. Finns det hos andra? Ja. Då tyckte jag att, vet du vad? Jo, men då, det här måste pratas om. Ja, och då är jag väl, då får jag väl ta det steget. Och,
ja, och jag kan tycka personligen att det är ganska intressant med just boxning, för att vi har hört mycket, det har varit mycket skriverier i tidningar om typ skidåkare, friidrottare,
gymnaster, typ
konståkning, precis. Ja, men så här, stereotypiska sporter där man ska vara väldigt slank och smal och äta lite och sådär. Men boxning ses ju liksom som en sport där det är mycket match och det är män, det är styrka, det är våld, alltså sådär. Och ändå så finns det här. Och att man kan faktiskt må dåligt över att det är inte bara att gå och spy upp innan invägning, utan för dig blev det ju också ett beteende som hängde kvar även utanför invägningssituationen liksom.
Ja, och man måste komma ihåg en annan sak också. Att ha bulimi, det hjälper inte. Alltså, målet är ju att inte gå upp i vikt, i alla fall för mig. Men det hjälper ju inte. Alltså, när jag hade bulimi då vägde jag som mest. Så det är för att ja, men bland annat allt kommer inte upp och kroppen börjar redan bryta ner socker, kolhydrater.
Ja, och du, liksom, din kropp blir liksom så här, men som du säger, att du börjar kanske hetsäta istället.
Ja, exakt. Så det var ju, det går inte. Det är anledningen till att jag gjorde det, eller som jag trodde, det var ju för att hålla vikten, och det funkade ju ändå inte, vilket gör att man gör det ännu mer, för att då helt plötsligt ska man banta ännu mer för att man går upp i vikt, och då börjar man ha bulimi ännu mer.
Ja, så alltså, kroppen funkar ju så. Det är inget, för som du säger, är det inte ett sjukt beteende, då kan man ju bara sluta. Men man kan ju inte bara sluta.
Nej, exakt. Fast i huvudet kan man ju bara det, tänker man. Men det är ju, det är där lite man lurar sig, för man tänker så här: jag kan ju sluta, men
jag vill inte, för
jag vet ju redan att jag kan sluta, så då gör jag det någon annan gång.
Sen tror jag att det är viktigt att man kommer ihåg sitt varför. Alltså dels som elitidrottare, men även som vem som helst. Att så här, varför gör jag det här? För om du vill gå ner i vikt, det finns tusen olika sätt för dig att göra det på. Så då måste du fråga, varför väljer jag bulimi? Som nu då du säger inte ens hjälpte dig. Men är du ätstörd eller har problem med mat och sådär i övrigt, så kanske man måste fråga sig varför man gör det man gör. Okej, jag gör det för att jag har ångest. Okej, vad beror den på? Och bena ut det därifrån.
För ja, men det var det jag fick hjälp med, för att jag hade en mental coach, och han sa det till mig att det ser ut som att du gör det här när du är stressad, då triggas det. Och när det slog mig, det var nog början på hjälp. Hjälp för mig. För att då tänkte jag att nu är jag stressad, nu vill jag göra det. Då väntar jag tills jag inte blir stressad. Och liksom, så det var lite därifrån det kom. Så, men ja, alltså, du och jag vet ju också, du känner ju många elitidrottare nu via mig. Och du vet ju själv hur snacket, hur vi pratar. Och det är inget jag har ens reflekterat på innan.
Nej,
du sa till
alltså
mig.
Jag har kommit in som en riktigt så här moraltant och bara, så där kan man inte säga till
någon,
för det låter så jävla.
Och men för mig är ju det.
Ja, du reagerade.
Nej, jag fattar ju inte.
Alltså, vi pratar om när vi har träffat till exempel vänner inom boxningsbranschen, och man har kommenterat, oj vad du har lagt på dig, eller ska du verkligen äta allt det där? Alltså sådana kommentarer som man i vanliga livet skulle så här klappa till någon om någon sa typ. Och det hade du inte reflekterat över, medan jag sa ingenting högt, för att jag förstod att det var er jargong. Mm. Men jag kände bara att det där kan verkligen skada. Framförallt om man kanske absolut inte har upptäckt än att man har ett sånt beteende.
Absolut. Och så är det också så här efter matcher. Då är det så här, när man är en grupp liksom, som efter matcher, nu ska vi käka sönder, jag har bantat så här mycket, nu ska jag äta, och du är så här, och då var det hela tiden, du kommer bli fett tjock, fett fet, och ja, det är ju någonstans, så sitter ju det därifrån, och det vart ju normalt, alltså det, som du sa, du reagerar ju på det, och jag tyckte ju att du överdrev.
Ja, men jag tänker också så här, unga, eller både barn och tonåringar som är på klubben och hör det tugget liksom, bland de äldre, att det blir också normalt. Ska ett gäng 13-åriga killar eller tjejer sitta och prata med varandra på det sättet? Mm. Och sen så kommer de till skolan där en grupp inte boxas och pratar på samma sätt. Alltså det blir liksom ett beteende som sprider sig.
Precis.
Och som, ja, men som någonstans accepteras. Alltså om inte en coach säger till, eller om inte någon i gruppen, vilket man inte gör i den åldern, säger ifrån, så det blir, får ju inget stopp liksom. Mm. Du nämnde vid ett tillfälle i det här avsnittet att du hade funderat lite fram och tillbaka huruvida du ville medverka och inte och sådär. Nu när du har suttit och pratat med oss ett tag, känns det okej att släppa det här och gå ut med för första gången att du har haft de här tankarna och beteendena?
Ja, det gör det. Jag tror någonstans att det blir en, inte så mycket släppare, men en början till att faktiskt prata om det mer och försöka kanske vara, hjälpa er vara en röst kring det. Jag har ju inte jättemycket erfarenhet kring anorexia och allt det här, och jag har väl inte läst mig in på jättemycket kring psykisk ohälsa och ätstörningar överlag, men jag tänker väl i idrottssammanhang så skulle jag väl förmodligen kunna göra min röst hörd lite mer, och det tror jag är viktigt.
Och jag tror att många som idrottar eller ser upp till dig eller så där, kanske tycker att det är lättare att öppna upp för dig än vad det är att göra för oss till exempel, eller tvärtom. Alltså, men om man vill höra av sig till dig då, vart skriver man då någonstans?
Ja, men precis, alltså, vill man prata med mig kring det här eller någonting annat, så hör av er till mig på min Instagram digitjigget, eller skriv till min mail digitjigget@gmail.com. Jag har också en Facebook-sida, Anthony Jigget, som ni kan gå in till. Så ja, är det någonting mer ni undrar över, så är det bara att kontakta mig. Jag känner att nu när vi har fått bollen att rulla, så kan jag lika gärna fortsätta.
Var lite hobbypsykolog.
Ja, men exakt.
Jag tänker att så här, det här med du sa med att du känner dig som en lögnare, på ett sätt så du är ju inte det längre, i och med att liksom medverka här och prata om det och vara öppen om det, så tycker jag att, alltså, det är sjukt stort av dig att så här kunna.
Ja, och jag hoppas också, jag vet inte om det egentligen är någon tröst till andra, men jag hoppas att folk förstår att jag gör inte det här nu bara för att jag är frisk. Det är inte därför det känns lätt att göra det. För att jag kan säga att nej, jag har fortfarande såna tankar. Jag har ätstörda beteenden där jag får ångest över hur jag gör vissa saker och känner att jag måste kanske träna bort någonting eller kanske springa till toan. Jag har det fortfarande. Och trots det så kommer jag och pratar här, och jag tror någonstans att folk måste förstå att we're in this together liksom, och vi ska ta oss ur det.
Ja, jätteviktigt. Men då kan man alltså höra av sig till dig enligt de uppgifterna som du sa, och till oss kan man i vanlig ordning höra av sig till anorexiapod på Instagram eller anorexia@gmail.com om ni vill prata om antingen det vi har behandlat i det här avsnittet eller apropå något helt annat, vad som helst. Så hörs vi om en vecka igen.
Och tack så jättemycket för att du medverkade.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Hejdå!
Hejdå!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.